O Kriste, oss benåda, så att i tron vi må ljus i din sanning skåda, liv av din kärlek få. Till dig vårt hjärta längtar, från världens flärd det trängtar, till din rättfärdighet. Amen. Vi studerar Bibelns sista bok, Uppenbaringen. Vi läste och dröjde inför det första kapitlet igår. Vi ska emellertid läsa igen de tre första verserna i det kapitlet. Detta är den uppenbarelse som Gud gav Jesus Kristus för att han skulle visa sina tjänare vad som snart måste ske. Han sände sin ängel och gav det till känna för sin tjänare Johannes, som genom att berätta allt vad han såg har vittnat om Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd. Salig är den man som föreläser, och saliga är de som lyssnar till denna profetias ord och tar vara på det som är skrivet i den, till tiden är nära. Och sen ville vi gå över till det andra kapitlet och läsa i början av det kapitlet. Skriv till ängeln för församlingen i Efesus. Detta säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand och som går omkring bland de sju gyllene ljusstakarna. Jag känner allt vad du gör, att du har arbetat hårt och troget hållit ut. Jag vet att du icke kan tåla onda människor och att du har prövat dem som gör anspråk på att vara apostlar, men icke är det. Du har funnit att de är lögnare. Du är uthållig och har uthärdat mycket för mitt namns skull, och du har aldrig tröttnat. Men jag har det emot dig, att du har övergett din första kärlek. Betänk nu hur djupt du har fallit. Vänd om och gör samma gärningar som du gjorde under din första tid. Om du inte vänder om ska jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. Men det berömmet ger jag dig att du, liksom jag, hatar nikolaiternas gärningar. Den som har öra, han må höra vad anden säger till församlingarna. Och den som vinner seger ska jag ge rätt att äta av livets träd som står i Guds paradis. I de tre första verserna av denna bok betygas det, som vi sa igår, att detta är en gudomlig bok, att det är ett budskap direkt ifrån den levande guden. Det är en profetisk bok. Vi talade om det, och vi sa att profetia i Bibeln inte bara är framtidsförutsägelse. Det är klart att profeterna förutsade framtiden, de fick skåda in i Guds hemliga rådslut och se saker som skulle ske. Men i första hand vände sig profeten i Gamla testamentets tid alltid till sin egen samtid, till människor som levde då. Och det han säger om framtiden hänger ihop med det som han säger till sin samtid. Han talar om hur det går för den som lyder Herren, och han talar om hur det går för den som är olydig mot Herren. Och så hänger framtidsförsägelsen samman med förkunnelsen för samtiden. Men om man nu säger att Johannes uppenbarelse är en profetisk bok, så uttömmer det inte hela bokens innebörd. För profetia är ju många gånger i Bibeln detsamma som hela Guds uppenbarelse. Och det är i verkligheten hela Guds uppenbarelse som är sammanfattad i denna Bibelns sista bok. Vi vet ju att Bibeln börjar med att berätta om skapelsen, om människans skapelse, om paradiset och sen om syndafallet. Och sen fortsätter Bibeln med att tala om frälsningen som förbereddes genom gamla förbundets tid och som förverkligades genom att Guds son blev människa och utförde sitt verk på jorden. Och så talar ju både gamla och nya testamentet om att till sist ska Guds verk fulländas, och det sker genom domen som man en gång ska hålla. Och allt detta möter vi i verkligheten i Johannes uppenbarelse. Här talas både om skapelsen och om frälsningen och om domen. I det fjärde kapitlet som vi strax ska studera hör vi hela den skapade världen sådan den borde vara. Vi hör den lova och prisa Gud. I det femte kapitlet hör vi lovsången till Guds slaktade lamm, alltså lovsången till Kristi försoning. Och så minns vi allesammans att boken till sist talar om den stora vita tronen från vilken domen uttalas över hela människosläktet. Skapelsen och frälsningen och domen. Uppenbarelseboken sammanfattar i verkligheten hela Bibeln. Och det är därför alldeles riktigt att Skogård Pettersen i sin bok om Johannes uppenbaring, den är rätt gammal nu men mycket läsvärd, han kallar den Bibelns krona. Det är den, den sammanfattar hela det bibliska budskapet. Den börjar med att tala om paradiset och slutar med att tala om det nya paradiset. Börjar med att tala om vad mänskligheten skulle vara och sedan att den föll. Och sen slutar den med att tala om en upprättad och frälsad mänsklighet som ska bo i en ny, på en ny jord där ingen synd ska finnas mer. Men om detta är en helt allmän anmärkning som ändå är viktig, därför att den som bara ytligt studerar uppenbarelseboken tänker inte på att vi här i verkligheten har hela Bibeln sammanfattad. Men så är det. Men det som kommer därnäst, det är frågan hur denna bok i verkligheten ska förklaras, ska tolkas. Vi talade igår om bildspråket. Det ska jag inte upprepa vad vi sa om det. Om man nu slår upp och läser moderna böcker, det är väldigt många som är skrivna om Johannes uppenbarelse. Då ska man finna om det är bibelforskare, alltså fackmän, som har skrivit. Det är väldigt många lekmän och icke-teologer som har skrivit om Johannes uppenbarelse, och de har ofta sett viktiga saker. Det har exempelvis den tyske kärnfysiker gjort, som skrev en liten bok för några år sedan där han säger att naturkatastroferna hemsøkelsen over naturen som er beskrivna i Åpenbarelsesboken, det er for honom skildringer av kjernvapenkrig. Det stemmer presis med hva en kjernfysiker venter seg om det nu blir et kjernvapenkrig. Jo, visst, lekmenn ser ofta saker som fakteologer inte ser eller tänker på, det är riktigt. Men om någon av mina vänner här sätter sig och läser en vanlig modern kommentar till Johannes uppenbaring, sådan som våra teologistuderande i regel får läsa vid universiteten, då får han veta att denna bok egentligen ingenting har att säga vår tid. Inte direkt i alla fall. För den vänder sig till samtiden, till författarens egen samtid. Och så talar den visserligen om framtiden, men inte om en avlägsen framtid, utan om en framtid som låg omedelbart framför författaren, som man väntade sig sålunda skulle komma säkerligen i hans egen livstid. Det är den så kallade tidshistoriska tolkningen som är den vanligaste. Och det är inte underligt att präster inte kan predika över texter i Johannes uppenbarelse, om de nu har kommit studerat den på det sättet och tror detta. För då rör den ju väldigt lite vår tid. Man säger då att Babylon, det är Rom och ingenting annat. Man säger att vilddjuret, som vi läser om i 13 kapitlet och fortsättningen, det är kejsar Domitianus. Det kan också vara Nero, om det nu inte är bägge. Och det personifierar det romerska riket, och i alla fall på Domitianus tid förföljdes ju de kristna av de romerska makthavarna på kejsarens befallning. Den har däremot inget att säga en senare tid. Jag har studerat en del av de här moderna kommentarerna och finner att om man tror en sån utläggning kan man ju inte ha något intresse för Johannes uppenbarelse. För det som den talar om, det kom ju aldrig att ske. Det blev ju inte alls så som denna bok förutsäger. Men nu ska vi säga att visserligen är det klart att uppenbarelseboken säger någonting till sin samtid, har ett oerhört viktigt budskap till samtiden, och det är nummer ett. Sen ska vi säga att det är lika klart om vi jämför den med den nytestamentliga framtidsförutsägelsen för övrigt, den talade vi om igår, att den också talar om den sista tiden, inte bara om en tid som låg omedelbart framför författarens egen tid. Och när man i vår tid gärna förklarar uppenbaringen på det här sättet, så är mycket ofta outtalat en förutsättning. Man säger den naturligtvis inte rent ut, men det är underförstått att ingen framtidsförutsägelse sker. Ingen kan förutsäga framtiden. Jag tror att lekfolk ofta inte alls har klart för sig på vilket sätt Bibeln behandlas vid våra universitet. Jag säger uttryckligen universiteten, här har ni ju meningsfakultetet, som ju inte utan vidare ska jämställas med universitetet, men jag talar om universiteten, där man behandlar Bibeln som en rent mänsklig bok, det är det första. Och där man aldrig ett ögonblick räknar med att Gud har talat, aldrig ett ögonblick. Utan det är människors tankar om Gud och absolut ingenting annat. Jag skrev en liten bok. Jag har skrivit väldigt många böcker, naturligtvis alldeles för många. De första jag skrev, de Jeg skulle jo helst ha oskrivna, for jeg begrep for lite på den tiden. Men for noen få år siden skrev jeg en liten sak som jeg tykker alt gjemt er helt riktig, som heter Bibelen, Guds ord, der jeg på slutet sa det at vid vår universitet behandles Bibelen utifrån ateistiska utgångspunkter. Det väckte en stor förbittring i Uppsala där jag bor, för man sa, nej, man får inte säga ateistisk, men man får säga agnostisk. Och skillnaden mellan ateisten och agnostikern är ju den, ateisten säger det finns ingen Gud, agnostikern säger jag vet inte någonting om Gud. Och skillnaden är inte väldigt stor i alla fall. Om jag säger det finns ingen Gud eller jag vet ingenting om Gud, det blir ju grund och botten samma sak. Men det fick man inte säga sålunda. Däremot fick man säga att Bibeln behandlas från en agnostisk utgångspunkt. Man räknar aldrig ett ögonblick med under- och framtidsförutsägelse och skriftens inspiration, inte ett ögonblick. Jag tror det är nödvändigt att säga detta, därför att lekfolk ofta inte känner till hur fruktansvärt man behandlar Bibeln vid vår universitet. I regel, naturligtvis finns det enstaka goda lärare där, som överallt annars, men jag talar om det som är regeln. Man kan säga det som Martin Luther skrev mot Eck, sin motståndare Johannes Eck, en gång. Om han hade behandlat mig illa, det hade ingenting betytt. Men nu har han behandlat den heliga skrift som är vår tröst, som en sugga behandlar en havresäck, och det kan icke vara honom förlåtet. Jag förstod alla nu detta. Jag vet ju att vårt svenska språk är lite underligt. Vill ni inte lova med det att om jag säger ord och uttryck som ni inte begriper, att ni räcker upp handen så här, så ska jag förklara det? Vill ni inte göra det? Nej. Nå ja. Då ska vi säga vidare att en mycket vanlig tolkning, denna så kallade tidshistoriska tolkning, kan ingen troende människa omfatta. Det är omöjligt. För då har man förutsatt sålunda att uppenbarelseboken i verkligheten bara är människotankar och ingenting annat. Det finns en historisk utläggning där, det andra, när man menar att här är hela världshistorien förutsagd, eller åtminstone kyrkohistorien. Och det har skrivits otroligt mycket böcker av det slaget. Och när man tar reda på vad som är skrivet ända ifrån medeltiden och fram, långt in på 1800-talet, så ska man finna hur mycket fantasier man har presterat. För det är bara fantasier. Och man har menat att alla möjliga historiska händelser är förutsagda. Det är ju det slaget exempelvis. Det är ju det kriget och så vidare. Det är, och gärna kombinerade man detta med beräkningar, så man ville räkna ut sålunda någonting om historiens förlopp. Dessa beräkningar spelade en väldig roll för ungefär två mansåldrar sedan här i våra nordiska länder. Så er bekante norske missionsledare Lars Dahle skrev en bok som heter Världens ände enligt skriften Folktron och beräkningarna. Den kom på svenska också. Där han redogjorde för och visade hur galet det är med dessa beräkningar. Det är klart, för de strider ju alldeles direkt emot Herrens eget ord. Om den dagen och den stunden vet ingen något. Icke ens änglarna i himmelen, icke ens sonen, nämligen här under sitt jordeliv, utan fadern alena. Det är Guds hemlighet, och det kan sålunda ingen människa ta reda på. Det står tal i uppenbarelseboken. Det står om 1260 dagar och 3,5 år och 42 månader. Det är helt riktigt. Men när vi nu vet att at det er umulig at regne ut dagen for Herrens tilkommelse, da er det like klart at disse tal har en symbolisk, en andlig innebørd, og vi kan muligens få tilfelle å si noen ting om det lengre fram. Nei, det er mye å si om denne historiske utleggningen, men jeg skal ikke si noe mer om den nå, utan säga det at den eldste utleggning vi har av åpenbaringen, från andra århundradet og fram til kejsar Konstantins tid, det er den som säger, denna bok talar till sin samtid, och så talar den på samma gång om den sista tiden. Och vi har en rad utomordentliga bibeltolkar i vår egen tid som företräder denna, enligt min tanke, enda möjliga utläggning av uppenbaringen. Ni har på norska en utmärkt kommentar av Olav Moe, denne store bibelforskare som jag personligen kände mycket väl. Den heter Bibelens sista bok. Det, jag ville mycket anbefalla den. Vad jag kan ha emot den är att den är alltför summarisk. Den skulle gå in mera i detalj. Men var och en har mycket hjälp av att studera Olav Moe, Bibelens sista bok. Alltså denna bok talar till Johannes samtid. Den talar om den sista tid på samma gång. Men tiden emellan Johannes samtid och den sista tid, ja, det är ju så att de krafter som var verksamma i historien i Johannes egen samtid, de verkar genom hela historien. Och de mynnar ut sålunda i den katastrof som kommer i ändtiden. De mognar sålunda till den sista slutgiltiga katastrofen. Så att när troende människor tycker i gångna tider, ofta har tyckt att det och det i uppenbaringen stämde på deras egen tid, de hade inte fel, utan vidare, för att de krafter som har verkat genom hela historien och mognar i ändtiden, de har ju funnits där hela vägen. Och detta är sålunda lite allmänna saker om bokens tolkning som jag ville börja med nu ikväll. Och sen för det andra, vi läste det första kapitlet där Johannes såg den förhärligade frälsaren. Och vi sa att den syn han såg, han som liknade en människoson, han skildrar hur han tedde sig, det kan inte vara en beskrivning av den förhärligade frälsaren sådan som de heliga änglarna ser honom och så som de saliga människorna en gång ska se honom. Utan det måste vara en symbolisk syn, alldeles som alla de andra framställningarna av honom i uppenbaringen. I femte kapitlet omtalas han som ett lamm som såg ut som hade det varit slaktat. Och i det nittonde kapitlet omtalas han som ryttaren som kom på en vit häst. Det är symboliska framställningar som talar om hans egenskaper och som talar om hans gärning. Hans egenskaper. Summan av det vi läste igår om hans egenskaper, det är hans helighet. Det är hans stränghet. Håret på hans huvud var vitt som snövit ull. Hans ögon flammade som eld. Hans fötter liknade guldskimrande malm när den glöder i smältugnen. Och hans röst ljöd som bruset av väldiga vatten. Allt detta talar om hans majestät, talar framförallt om strängheten i hans majestät. at han er streng. Det heter det streng på norsk. Det gjør det. Jeg bodde der med norsk en gang. Det har de fleste mennesker i vår tid glemt. Man taler om hans kjærlighet, og det gjør også det første kapitlet i Åpenbaringen. Man prisar honom som har löst oss från våra, som älskar oss och har löst oss från våra synder med sitt blod. Det vill säga, som har älskat oss förtappade syndare till den grad att han har löst oss från våra synder med sitt blod. Men han som har älskat syndare så, han är också domaren. Och det som står här, skildringen av honom i första kapitlet, det stryker framförallt under hans stränghet. Det att han är domaren som dömer all orättfärdighet. Så om jag inte tar min tillflykt till honom som försonaren och blir skild från mina synder, Så ska jag möta honom som den stränge domaren. Jag kommer aldrig undan honom. Ingen människa undkommer Guds ord. Utan vi ska möta honom. Om vi väljer att göra det nu och genom honom bli försonade med Gud. Eller om vi vill dröja tills domen kommer. Vi ska möta honom. Ofrånkomligen står han i varje människas väg. I det sjätte kapitlet står det ett mycket egendomligt uttryck. Det står om lammets vrede. Lammets vrede. När Bibeln talar om den, om Guds vrede, menar den med vreden för det första Guds heliga förtörnelse, hans heliga ovilja mot vår synd. Och för det andra om det straff som han har lagt på syndaren. Bägge de två tillsammans är det som kallas Guds vrede. Nu är ju lammet en bild av mildhet. Men när Guds son går och utföra sin domargärning, då kommer Guds vrede sålunda till uttryck genom honom, lammets vrede. Det är en förfalskning av det kristna budskapet i vår tid, utomordentligt vanlig överallt i världen. Det är att man talar om Guds och Jesu godhet och kärlek utan att tala om strängheten och utan att tala om Guds lov. Se, då har man i verkligheten gjort hela det kristna budskapet till inte. För om man tar bort Guds lov, då blir det inget evangelium. Eftersom den synd som loven avslöjar och dömer, evangeliet kungör hur vi blir kvitt den. Det är ett fullkomligt uppror emot Guds lov i vår tid. Inte bara i den gudlösa världen omkring oss, utan innanför de kristna kyrkorna och samfunden. Det har inte hunnit lika långt överallt, det är riktigt. Men det har hunnit fruktansvärt långt på många håll. Den United Presbyterian Church, en av de stora kyrkorna i Amerika, behandlade på sin synod i våras, en generalförsamling, en skrift, rätt utförlig, jag har inte läst den, bara sett den refererad, som handlade om frågor som hör samman med Guds sjätte bud. Och innehållet i den skriften var sådant at alt det som Bibelen forbjuder i fråga om seksuella synder, det var mer eller mindre tillåtet. Det var precis som om inte det hade funnits några gudomliga bud. Och vi har fått ett par motsvarigheter till den skriften i Sverige. Alltså, den förelades generalförsamlingen i detta amerikanska samfund. Den blev inte antagen, men däremot överlämnades den till studium åt församlingarna. Så den blev inte heller förkastad. Vi har inom ett par svenska samfund, inom svenska kyrkan i första hand, där har en viktig kommission gett ut en liknande skrift. Den gick inte så långt för all del som den i Amerika. Och vi har fått ytterligare på sistone en ännu värre skrift som är författad av en svensk frikyrkoman. Det är ett uppror emot Guds lov. Och det som professor Hallesby sa en av de sista gångerna han besökte Sverige, Satan sätter in sitt generalangrepp i vår tid på Guds sjätte bud. Det är just vad han gör. Nej, Jesus har älskat oss så att han gav sitt liv för att sona våra synder. Men han är å andra sidan, han hatar den synd för vilken han har lidit döden. Och den som inte vill låta sig frälsas ifrån den måste alltså drabbas av Guds vrede. Det var någonting jag ville tillägga till det vi läste eller och sa igår om det första kapitlet. Sen när vi kommer till slutet av det första kapitlet så finner vi att det indelar uppenbaringen i två stora delar. Skriv ner, står det i den 19 versen, vad du har sett, både vad som är nu och vad som ska ske här efter. Skriv ner vad du har sett, vad han redan hade sett. Det var alltså denna syn av den förhärligade Herren. Skriv ner det, så att den skildringen står i uppenbaringen. Det beror på Herrens uttryckliga befallning. Både vad som är nu och vad som ska ske här efter. Det som är nu, det är uppenbarligen andra och tredje kapitlens innehåll, där vi har de sju sändebreven. Och vad som ska ske här efter, det börjar i fjärde kapitlet och räcker ända fram till bokens slut. Alltså består denna bok av två huvuddelar. Och i 20 versen står det sen: detta är den hemliga meningen med de sju stjärnorna som du såg i min högra hand och med de sju ljusstakarna av guld. De sju stjärnorna är de sju församlingarnas änglar och de sju ljusstakarna är de sju församlingarna. Allt detta syftar ju på andra och tredje kapitlen, som vi märker. Den hemliga meningen, eller hemligheten med de sju stjärnorna. Ordet hemlighet finns ju ofta både i gamla och nya testamentet, i synnerhet i nya. Och det betyder något som Gud ensam känner till och som vi kan få veta bara genom att han avslöjar det för oss. Det är han själv som förklarar sålunda vad detta betyder med de sju stjärnorna och de sju ljusstakarna av guld. Ordet hemlighet, det förekommer ibland i egendomliga sammanhang i Nya testamentet. När det exempelvis står i Efesierbrevet 6:19 om evangeliehemlighet. Kan evangelium vara en hemlighet? Det är ju framlagt så öppet och så klart i Nya testamentet. Visst är det. Och ändå är det en hemlighet. Intill dess att Guds ande får öppna hjärtats ögon så att människan fattar det. Den naturliga människan är andligen blind. Och det är först när det undret sker att Guds ande rör vid henne som det går upp för henne vad evangeliet i verkligheten är och vad det är för henne. Skriv till ängeln för församlingen i Efesus. Vi sa redan igår att ängel, angelos, som det grekiska ordet heter, det betyder budbärare. Och det kan i och för sig vara en människa eller ett himmelskt väsen. Och när det gäller de sju församlingarnas änglar tror jag att vi alla har hört lite olika förklaringar. Det är någon som säger att det är skyddsänglar, att det är församlingarnas skyddsänglar. Nu står det verkligen en gång i Nya testamentet om en skyddsängel. När det står i Apostlagärningarna 12 kapitel, Petrus som hade kommit ut ur fängelset klappade på en stängd dörr och man trodde inte att det var han, man sa det är hans ängel. Så det andra stället brukar man anföra till stöd för den tanken att varje människa, eller i alla fall varje kristen, har en skyddsängel. Det är lite djärv, det är sant när det inte står mer om saken, men det stället finns där ju lika fullt. Däremot står det aldrig att församlingarna har några skyddsänglar. Det finns inget stöd för det. Och vidare är det klart att änglarna som omtalas här, de sammanfattas med församlingarna och de har ansvar för församlingarnas tillstånd. Och det kan inte rimligen vara något annat sålunda än den andlige ledaren i varje församling. När vi läser om dessa andliga ledare i Pauli brev och i apostlagärningarna kallas de ju äldste eller biskopar, tillsynsmän tror jag det står i den norska bibeln. Och det kan vara lika bra det, för ordet biskop det är rätt mångtydigt. Men det är samma personer sålunda, och det är flera stycken, flera äldste eller tillsynsmän i varje menighet. Men å andra sidan så vet vi, som jag nog sa igår, att det här uttrycket församlingens ängel, det är en direkt översättning av ett hebraiskt uttryck som användes om den som hade uppsikt över gudstjänsten i synagogan. Han kallades Chelia Hasibor på hebraisk, församlingens ängel är den regelrätta översättningen. Och det första vi har att säga om detta är att den som är en andlig ledare i någon bemärkelse, han har ansvar för de människor som han leder. Och deras andliga tillstånd blir gärna mer eller mindre en avbild av ledarens andliga förhållande. Så det oerhörda ansvar som vilar på en andlig ledare, det är understruket i och med detta. Nu, då skulle man naturligtvis säga att då är det ganska förfärligt att ha en sådan post i Guds menighet, att vara en ledare i någon bemärkelse i Guds menighet, ja det är det. Om man nämligen har tagit sig den uppgiften själv. Men är man kallad av Gud till det, så kommer man inte undan. Men nog är ansvaret oerhört. Lars Levilet Stadius berättar att när han en julotta var på väg till kyrkan, såg hur människor kom från olika håll i långa rader på väg till gudstjänsten, så slog det honom: ska jag usling vara dessa arma människors ledare på vägen till evigheten? Ja, ansvaret är oerhört. Men om Gud nu har kallat, och det gör han, den ena eller den andra till det, så går det inte an att komma undan. Dessa sju sändebrev har också förklarats olika. Jag tror att vi allesammans har hört den förklaringen att här är sju perioder i den kristna kyrkans historia. Det har varit en utomordentligt vanlig utläggning. Man säger att Efesus, det är apostlatiden. Och sedan, ja, man hade varierat lite. Man menar att Sardes, det är reformationstiden. Man har gärna menat att Philadelphia representerar missionstiden, den stora missionstiden som ju framförallt var 1800-talet. Och att Laodicea är församlingen i ändtiden, i den sista tiden. Ja, nu är den sista tiden är ju frafallets tid. Nu är det bara det att säga att vi ju inte kan dela in kyrkohistorien i sju perioder. Den som har en vanlig, enkel, liten lärobok i kyrkohistoria framför sig, han måste ju se att det är omöjligt. Det kan man inte. Helst som ingen vet när historien slutar. Nej, det är en omöjlig förklaring. Å andra sidan är det säkert att även de sju sändebreven har en profetisk innebörd. De talar visserligen till de sju församlingar som fanns då i mindre Asien, men har ovillkorligen ett budskap till Guds folk i varje tid, liksom hela uppenbaringen. Och om vi nu jämför dem med varandra, så finner vi att här är olika andliga tillstånd. Det är inte två av dessa menigheter som lever i samma andliga tillstånd, utan det är olika allesammans. Och då är den utläggning som ligger närmast, det är den att här skildras de olika andliga tillstånd som finns i Guds menighet på jorden, tiderna igenom, ända in i den sista tiden. Och det innebär igen att när jag studerar dessa sju sändebrev, så skulle jag känna igen här någonstans mig själv. Mitt eget andliga förhållande. Och det andliga tillståndet i den krets av kristna där jag hör hemma, naturligtvis. Det är ju en av de funktioner som den heliga skrift har. Att den lär oss känna sanningen om oss själva. En gammal kristen satt och läste en dag i sin bibel. Och en granne knackade på dörren och steg in och frågade: hur står det till med dig? Jo, sa han som läste i bibeln, det är det som jag försöker att ta reda på nu. Det får jag veta sålunda i den boken. Vi är ofta obenägna att veta sanningen om oss själva, att bli avslöjade, men det är nödvändigt. Och den som prövar sig själv inför dessa sju sändebrev, han ska känna igen, kan hända i mer än ett sammanhang, sig själv. Det sägs uttryckligen att vi ska pröva oss själva. Står i 2 Korintier 13:5, rannsaka er själva om ni är i tro. Jag prövar er själva. Vi är anbefallda att göra det. Och vad är det prövningen gäller? Om vi är i tro, alltså om vi har tron på Jesus. På det hänger det. Detta att jag lever i tron på honom, det innebär nämligen att allt är i ordning med Gud och jag är beredd både att leva och dö. Det är anledning att tala om vad den frälsande tron är. Ni har ju här i Norge den mycket underbara boken av Pontoppidan som heter Tronspegel. Trospegeln kallar vi den på svensk. Jag och en av mina vänner har gjort en ny översättning av den till svensk för en del år sedan. Och vi anser den vara väldigt viktig. Så den som inte har studerat den boken bör alldeles säkert göra det. Och det viktiga, det är bokens första hälft, där det talas om själva den saliggörande tron. För ingenting kan vara viktigare än det, att jag är på det klara med att jag har en rätt tro på Jesus. När vi sedan studerar dessa olika brev finner vi att de är uppställda på alldeles samma sätt, alla sju. Det börjar med en hälsning till ängeln för den och den församlingen. Sen för det andra säger den förhärligade Herren något om vem man själv är. Och det han säger om sig själv anknyter till synen som vi läste i första kapitlet. Sedan för det tredje börjar en utsaga med orden: jag vet, jag känner dina gärningar, eller som jag har översatt det i min översättning, jag vet vad du gör, jag känner alla dina förhållanden. Och detta är åtföljt av ett uppmuntrande, ett erkännsamt ord till alla församlingarna utom till den i Laodicea. Men sedan kommer i regeln en tillrättavisning, inte till församlingen i Smyrna och inte till Philadelphia. De får ingen tillrättavisning, men de andra får det. Och i samband med tillrättavisningen kommer det en varning. Och så till sist en avslutning som innehåller två moment. För det första, hör, ge noga akt på detta, ta det till hjärtat. Och för det andra, det finns till sist ett löfte om den eviga saligheten åt den som vinner seger, som det alltid står. Och då ska vi veta att dessa kristna befann sig i martyrsituationen. Så att vinna seger, det betyder i första hand att hålla stånd i förföljelsen, att inte förneka Herren utan bekänna honom även under det svåraste lidande. Och man kan säga i all korthet att på samma gång som dessa brev innehåller mycken tröst, så innehåller det framförallt varning för frafall. Jag träffar emellanåt i Sverige unga människor, jag har inte träffat någon äldre, men en del unga människor som har omfattat läran om evig trygghet, som det sägs på svenska. Det heter på engelska eternal security och innebär att den som en gång är frälst, som man säger, han är frälst för alltid. Det går inte att avfalla. Har ni någon sån lärare här i Norge? Ja, jag ville säga att det är en ganska fruktansvärd lärare. Det är alldeles onödigt att tala om hur man motiverar den. Men den strider ju snörrätt emot alla de varningar för frafall som finns i det nya testamentet. Exempelvis hela Hebreerbrevet är ju ingenting annat än en enda lång varning för frafall. Se till, mina bröder, att icke hos någon blander finns ett ont otros hjärta, så att han avfaller ifrån den levande guden. Det är ju själva grundtonen i Hebreerbrevet. Det skulle inte finnas sådana varningar om avfall vore omöjligt. Och så vill jag säga vidare att om man omfattar den tron att jag en gång blev omvänd och fick det rätt med Gud, och sen är det i ordning och jag kan inte avfalla, då skapar det ju ovillkorligen en kötslig säkerhet som är oerhört farlig. Det berättas ju om den engelske diktatorn Cromwell, att han på sin dödsbädd frågade sin själasörjare: är det säkert att den som en gång blev omvänd aldrig kan gå förlorad? Det är säkert, sa presten. Då dör jag salig, sa han, för jag vet att en gång blev jag omvänd. Nej, Gud bevar oss ifrån en sådan falsk lära, som drar ett streck över de sju sändebreven i Uppenbaringen och över Hebreerbrevet och många andra ställen i den heliga skrift. Så länge vi är i detta livet är vi stadda i fara. Man frågade ju en man som tillhörde Frälsesarmén: varför har du ett F på den sidan av kragen och ett F där? Därför, sa han, att det är faror till höger och det är faror till vänster. Det är det så länge vi är i denna syndens värld. Är det faror till höger och faror till vänster. Och så slutar vi vårt livsstudium här och fortsätter om en halvtimme. Låt oss vara stilla i bön. Vår kära himmelske Fader, vi tackar dig att vi har fått ditt ord, detta fasta, vissa, klara, där din heliga ande är närvarande för att upplysa vårt sinne och för att föra in den övernaturliga verkligheten i vår hjärtevärld. Herre, låt det ske genom våra stunder här inför ditt ord, att det eviga ljuset får lysa genom oss, att du får röra vid var och en av oss, får väcka upp den som har somnat och hjälpa den som är utanför ditt rike att komma in. För Jesus skull. Amen.